Andreas.
Hallå, Oskar.
Idag är Andreas lite skör, så jag har lovat honom att inte bli för mörk här. Så tänk om... Vi har ju säkert några lyssnare, Andreas, som bara, fan också, jag ville att det skulle bli jobbigt och mörkt.
Mm. De blir besvikna.
Ja, då blir de besvikna. Då blir det happy idag istället, liksom. Ja, ja. Ja, är det, jag gråter med er. Ja. Men de gråter ju ändå. Ja. Så vad är problemet?
Men du var ute på ditt håll och jag var ute på mitt håll igår, tror jag det blev.
Lite så var det noga. Dock ska sägas att jag var hemma väldigt tidigt och så lyssnade jag på härlig musik. Jag kan komma in på det lite senare. Så att jag hade liksom, vad ska man kalla det för, en väldigt mogen kväll när man kommer hem, salongsberusad plus och lyssnar på musik så här, lite för högt. Så där. Jävligt härligt får jag säga. Så jag avnjöt detta. Det är sällan man njuter av bara musik utan att göra någonting annat. Mm. Men det kräver en viss inlevelse.
Ja, du kan lyssna på musik och göra saker samtidigt.
Ja, det kan jag också. Men igår lyssnade jag bara aktivt på musik.
Och analyserade.
Eller njöt. Jag bara njöt. Ja, bara kände liksom. Och det krävs ofta några pilsner för mig. För om jag är spiknykter, då har jag svårt att komma i det suggestiva läget. Liksom. Mm.
Så att, ni som läser poesi ibland. Ja, man nästan har en bash under västen.
Jag tror att det är väldigt likt. Ja. Lite sjukt likt faktiskt. Ja. Så, många goa gamla rysk musik har jag lyssnat mycket på. Mm. Så jävligt fint faktiskt. För att säga. Ja, okej. Okay, men... jag tänkte börja med att ta upp ett fenomen som är nytt, tror jag. Jag har sett två filmer som är gjorda nyligen. Den ena är John Wick 4 och den andra filmen heter Extraction 2. Mm. Och de här filmerna skiljer sig på det sättet att de har inga riktiga regissörer, utan det är stunt koordinatorer som är regissör. Mm-hmm. Så att i John Wick, det är ju Keanu Reeves. Mm. Då är det stuntkoordinatorn som Keanu Reeves lärde känna från Matrix-serien. Mm. Det är han som är chef över John Wick 4. Mm. Det är alltså ingen riktig regissör. Och Extraction 2, då är ju det han som spelar Thor, jag kommer aldrig ihåg vad han heter. Actionfilm. Mm. Och då är det stuntkoordinatorn som han lärde känna genom de här Marvel-filmerna. Stuntkoordinatorn som jobbade med Russo Brothers. Mm. Så Russo Brothers stuntkoordinator och Wachowski Brothers stuntkoordinator gör de här stora actionfilmerna. Mm. Och min tanke med det är att det är därför det inte är cinema också. Mm. Det är därför filmen har splittrats i två delar. Du behöver ingen riktig regissör längre. Mm. Bättre att ha en stuntkoordinator. Och det är de här åkattraktionfilmerna. Mm. Och när du har en riktig regissör och jobbar med andra saker, då blir det cinema. Så det splittras filmen så mycket att till och med rollerna har förändrats. Liksom. Mm. Det är bara spännande. Jag vet inte om någon har pratat om detta. Eller
nej, men
tänkt
det är nog som du säger. För det behövs kanske ingen dramaregissör för att göra en film som bara handlar om våld. Och någon ska flyga genom luften och döda någon på ett bra sätt. Det är ju stunt.
Det är bara det. Ja. Det är stuntkoordination. Ja. Och båda de här filmerna är ju det. Mm. Det är ju sekvenser som aldrig tar slut. Mm. Med bara, nu hoppar han, har han en nunchakas. Ja. Nu kommer det ett tåg igenom. Ja. Liksom, ja. Det bara fortsätter.
Det här måste ju egentligen vara... Det är ju Hongkong-filmer egentligen som det här kommer ifrån, va?
Ja, men jag tänkte på det också faktiskt. För att den du tänker på är ju John Woo när han gör La Chou Shantan. Eller vad är, alltså hardboiled typ. Mm.
Det är en ballett med våld. Liksom.
Precis. Mm. Men John Woo, han är supernoggrann med att hela tiden klippa in ansiktsuttryck och rädsla och aggression. Och nu är det här den personen som är det största hotet. Även fast alla skjuter på varandra så är John Woo supernoggrann med att hela tiden ha med de här känslorna. Mm. Det är inte de här stuntkoordinatorerna. Nej, de skiter i det.
Okej, det är ingen dramatik i ansiktet eller...
Det är inte sofistikerat. Nej, utan det är bara precis det som krävs för att vi överhuvudtaget ska följa stuntsekvensen.
Mm.
Så jag vill bara säga att de är säkert inspirerade av John Woo.
Och...
kan jag tänka mig. Men John Woo är mer sofistikerad än de här nya.
Mm.
För både Extraction 2 och John Wick 4, jag tycker de här filmerna är sjukt dåliga, måste jag bara säga, full disclosure.
Mm.
Men jag förstår det, jag förstår underhållningen, jag förstår berg- och dalbanan, jag kan titta på det.
Mm.
Och stundtals, det var ett par scener i båda filmerna som jag ändå tyckte var ganska roliga att titta på.
Jag har ju sett de första John Wick-filmerna.
Ja.
Och de tycker jag ju håller ganska bra. Det är ju inte, cinema kanske då, men det var ju underhållande och lite roligt.
Mm.
Så det är inte piss.
Nej.
Det är det inte.
Det, men... kom faktiskt en finsk film också förra året som heter Sisu.
Mm-hmm.
Och den är också lite sån. Att det är en hel film med nästan bara massa stunts.
Mm.
Där en finsk gubbe, en guldgrävare, bara råkar ut för massa action. Och gubbjäveln är typ nästan odödlig.
Nutid då, eller?
Nej, det utspelar sig under andra världskriget. Så det är faktiskt nazisterna han slåss mot. Men det är lite sådär, du vet.
Zombie-nazi.
Ja, men det är exakt. Mm. När det kommer actionfilmer från typ Norge och Finland så är det ju alltid på skoj, liksom. Sådär. Nästan.
Ja.
Ja, kanske Sverige också, faktiskt.
Vad heter den Nasse-filmen som någon gjorde? Var inte det en finsk person som gjorde
jo.
Den här? På månen.
Ja, men nazisterna har en hemlig bas på månen så kommer de tillbaks liksom.
Ja.
Nazis in space eller
någonting. Ja, den hade ju en viss charm ändå.
ja, absolut.
Nu har de gjort en till, tror jag.
Men så bra. Bara för att inte gå för långt från temat.
Jo.
Att, men det kan vi göra också. Jag ska inte plåga det, Andreas. Men när i den här finska filmen till exempel. När det bara är actionsekvens på actionsekvens på actionsekvens.
Mm.
Och den här gubben bara får hur mycket stryk som helst. Men han har ju Sisu liksom. Så han...
Det är någon superkraft.
Nej, men Sisu är det finska ordet för typ
här,
jävlar anamma eller någonting.
Precis.
Precis. Den filmen kräver inte heller en regissör. Det var det jag ville komma
till.
Behöver inte ha det liksom.
Mm.
Och det här då, tänker jag, kanske löser det här, vad ska man säga, hur man talar om cinema kontra vad som inte är cinema.
Mm.
Det kanske är det här som liksom gör att man kan vara mer specifik när man talar om det.
Mm.
Så att det inte bara blir så här, men det är ingen riktig film.
Mm.
För det räcker inte liksom.
Jag talade ju med någon om det här som var en höjdare i Stockholm. Jag tror han var vd eller något för Bergman sällskapet eller något liknande.
Ja.
Så han sa ju att är det inte film så är det inte, då är det inte cinema.
Nej.
Så han menade ju att det handlar om det måste filmas med film.
Med cellulosa?
Ja,
okay. Ja. Det tycker jag inte stämmer alls. Det kan jag inte hålla med om.
Nej, jag
alls,
tycker att det faktiskt. Måste, jag tänker att jag såg ju Spielbergs film om sin barndom.
Ja.
Och jag tyckte den var ganska dålig.
Mm.
Men jag tyckte
han kanske hade en dålig barndom
bara. Bara en dålig barndom. Nej, en banal barndom tyckte han.
Ja, det är kanske det som var problemet.
För en trevlig barndom. Mm. Men den tyckte jag var fruktansvärt fin. Alltså det var ju inte, jag vet inte om det var film eller antagligen video eller vad säger man?
Digital.
Inte digital. Men det var ändå så jävla snyggt. Och det var han... han hade ju då... Det var ju en cineastisk porrfilm.
Mm.
För när han filmar med så här... det är faktiskt film. För när han filmar de här... han höll ju på mycket med Super 8, eller vad heter det?
Ja.
Och sedan även 16 mm. Och då är det verkligen 16 mm. Så det är riktig film.
Det är lite suddigare.
Ja, lite suddigare. Så det är liksom... Och så är det de här... färgerna och det som är väldigt tidsmässigt och det är ju på 60-talet mycket, jag tror jag 50-60 där, så det är ju liksom väldigt snyggt, hela filmen är ju så jävla fint designad, så det var ju behållningen med det, att det är så jävla snyggt. Och sedan,
men det har ju
bra.
Ingenting att göra med cellulosa. Liksom. Alltså jag menar, digitaltekniken idag
kan ju reproducera det hur lätt som helst. Ja, precis. Och de kanske till och med har fuskat lite med det. Ja. Till och med, kan
jag menar Christopher Nolan då, han är ju känd för att han använder liksom den värsta filmen, så här IMAX-kameror, IMAX-film och sådär liksom. Men om de
riktig filmen.
Ja, precis. Ja. Men om de upptäcker så här bara, jävlar, vi saknar någon liten grej där. Mm. Då tror jag det är digitalt där också. Ja, liksom.
B-roll.
Oh, fan. Ja. Han kan inte, det kan ju inte vara så här bara, oj vi gjorde fel, då kostar det 1 miljon. Istället för att det kostar en spottstyver. Jag har liksom köpt det. Jag tror att det är massa digitalt också. Ja, liksom. Okay.
Det verkar ju rimligt.
Ja, och också då att man skannar ju av de här filmerna och gör digitala kopior. Mm. Som man sen kan manipulera på olika sätt. Mm. Så jag vet inte, liksom, är att film måste vara... Quentin Tarantino har varit inne på det där också. Han säger liksom att det är någonting magiskt. Det är liksom glas och ljus som passerar. Liksom, det är kemi. Mm. Så Quentin Tarantino är supermycket inne på det också. Liksom, att det måste vara det. Men jag vet inte fan.
Nej, jag
har sett skitbra filmer som inte är film.
Ja, men jag tror det är bullshit. Har man möjlighet att återskapa det här, skapa den här kvaliteten så att säga. Och kan man inte se någon skillnad så spelar det ingen roll.
Eller nej, uppenbarligen. Nej. Då är det bara kvar Quentin Tarantinos magiska argument.
Mm.
Som inte bara ett... Jag köper det.
Han har poängen, men det kommer ju inte bli så att man att det står en filmprojektor med cellulosa i sig och som man på bio får se i framtiden. Den tiden är ju...
Ja, den tiden
den är ju död.
Och jag också, jag var ju en hel del på filmvisningar när jag var liten och så. Och det var ofta, du vet... massa problem.
Mm.
Sådär, lite osynkat ljud eller du vet att jag kanske berättat det innan, men i Gremlins 2 som jag såg på det sättet, så är det med en sekvens där det ser ut som att filmen smälter i projektorn och så kommer det ut aliens ur bioduken.
Mm.
När det hände när jag såg på Gremlins 2, då stannade ju han som hade hand om projektorn det. För han trodde ju att det har hänt någonting i projektorn.
Visst.
Så han stannar ju filmen. Han bara, helvete, det brinner i projektorn.
Men har du varit med om att det har hänt på riktigt?
Nej.
Jag var det en gång när jag var kanske 20 eller någonting. Såg en Bergman-film på Draken. Mm. Fin biograf i Göteborg. Och då... Ja, då smälte ju den här. så det liksom, men där var det ju nästan så. Är det någon trick som Bergman nu gör?
Just det.
Men jag blev så upphetsad. Så det liksom, ja, de fick ju stanna det där. Och liksom, ni får gå ut och ta en paus. Och sådär. Så det var ju ett jävla meck.
Ja.
Och jag var ju liksom helt wow. Mm. Och det var spännande också. För det här hände ju inte längre. Unga personer kommer aldrig få vara med om den upplevelsen.
Men, unga personer är bestulna på all dålig teknik som bara pajar hela tiden.
Ja, visst.
Ja, men det är ju så.
Ja, precis. Men jag blev ju upphetsad för att det var så ovanligt i sig. Ja. Det är klart, sånt där brukar ju inte ske.
Då får det komma ut en liten man, en försynt man framför bion, alla har satt sig igen och säger så här. Det är en sekvens som har skadats i filmen. Nu berättar jag för er. Liv Ullmann såg sur ut i ungefär 2 sekunder. Så sätter vi igång filmen efter det.
Ja.
Så fan förklara vad
så
som...
Så blev hon slagen av Max von Sydow i ansiktet. Väldigt upprörd och rädd var hon.
livrädd.
Liv var livrädd.
Ja, precis. Ja, nej men ja, det där är mäktigt som fan. Jag och Andreas, vi håller på att lära oss en del av filmskaparna kan man säga.
Mm.
Vi självutbildar oss i manusförfattande.
Mm.
Och det här är jävligt intressant. Vi kan inte berätta vad vi håller på med.
Inte avslöja, men vi kan berätta det tekniska arbetet.
Det tekniska arbetet kan vi berätta, men vi kan inte berätta om vad vi jobbar
nej,
med.
Nej, det ska vi inte göra.
För det är hemligt.
Mm.
Och det är bara dumt också. För att om det inte blir någonting så ja, vill man ju...
Det är bara pinsamt att vi har suttit här. Och...
Ja, ja, precis. Men i alla fall, så och jag, både och det har du också gjort, Andreas. För första gången i mitt liv så läser jag massa manus på ett noggrant sätt. Och verkligen tänker, okej, vad är det här? Mm. Och min första reaktion är att jag har läst en del svenska manus. Min första reaktion var, är det så här dåligt? Mm-hmm. Det var min första reaktion. Men sen så insåg jag att jag nog har fel. Och att, att det är mycket torftigare skrift i manus. Mm. Och att mycket av det som gör det bra är ju inte bara manuset. Utan det är skådespelare, regissör, ljussättning. Det är liksom... Man tillverkar ett halvfabrikat, som du sa.
Precis, och det var Bergman som myntade det uttrycket, tror jag. Mm. Så manuset är ett halvfabrikat och det är liksom, det är inte heligt.
Nej.
Och nu har jag började ju läsa manus redan när jag var kanske 14-15 år. Mm. Så plöjde, för det fanns också på den tiden gratis på internet. Ja, så man kunde bara gå in på... någon hemsida där och tanka ner en massa Hollywood-filmmanus då framförallt. Men jag läste ju även Ingmar Bergman. Och Ingmar Bergman var ju så, eftersom han själv bestämde över hela sin produktion, så kunde ju han skriva naturligtvis hur han ville. Så han följde ju aldrig de här egentligen manus, de amerikanska manusreglerna då, hur det ska disponeras och formateras. Utan han skrev ju lite exakt som han ville, om någonting luktade eller någon konstig stämning sådär, va?
Det jag måste bara tillägga, när Bergman börjar skriva såna här saker, då är ju inte heller den standarden etablerad.
Nej, den är väl i Hollywood naturligtvis.
Ja, den började komma och bli etablerad på typ 50-60-talet.
Ja, så kan det nog vara.
Bergman höll ju på samtidigt, så jag vill bara säga
precis,
det. Liksom.
Ja, nej, men det är nog sant. Ja, det blev väl mer och mer standardiserat precis. Med tiden, så att säga. Exakt. För Hollywood vill ha det på ett visst sätt. Men apropå det här med hur man ska, friheten och hur man kan göra. Jag såg ju på lite den här, tyska regissören som vi älskar, Herzog.
Ja, just det.
Där han håller lite, vad säger man, en kurs i film helt enkelt. Och så talar han lite om det här med... hur man ska skriva filmmanus och sådär. Så han var ju såhär, han är ju alltid, det kan man ju räkna ut med röven vad han säger. Liksom. Men det här med the three-act structure, it's moronic. It's
for like being strangled by a drunk clown in rain, storms.
And it's... they have peace for minds, those who write like that. They have peace in their brain. It's stupid.
A cranium filled with urine and feces.
men det är också, han kan ju också skriva hur fan man vill. Men han har en poäng också. Men anledningen till när du och jag arbetar med liksom det här basic-tänkandet med treaktstruktur, och det är liksom, det strukturerar ju upp vårt arbete som fan.
Vi skulle ju inte kunna skriva ihop om inte vi hade ett tillräckligt bra skelett som båda kan arbeta på. Precis.
Så vi måste ju tänka på det sättet då, för att kunna samarbeta och för att strukturera upp en berättelse som är koherent och sådär.
Precis.
Så, men det, man använder ju det man behöver. Liksom. Mm.
Treaktstrukturen använder ju jag ibland, eller både jag och Andreas, ibland när jag har strukturerat upp, om vi ska ha ett bordsamtal om bara en grej,
ja, just det,
då använder jag treaktstrukturen för att säga okej, men här är första akten, då etablerar vi liksom problemställningarna. Mm. Här är andra akten, då börjar vi liksom så här, ge exempel, tala om det på andra sätt, och här är tredje akten, här liksom exploderar det i så här övergeneraliseringar och grejer. Så ofta är det ju, och sen säger någon bara, fan, det blev så jävla bra när ni snackade om det. Och då tänker ju folk bara att vi har satt oss. Men det är ju inte alltid så. Utan det finns ju en struktur som vi vet fungerar med människor. Jag kan ju inte börja med att vara helt fucking galen. För då det, jag måste ju, och du, vi måste ju smeka in folk i den hysteriska världen.
Och etablera folk.
Ja, precis. Ja. Det tar liksom en timme.
Ja. Ja. Men vi har inte manus, så kan vi ju tillägga.
Nej, det har vi, utan, det har vi absolut inte.
Vi improviserar utifrån de stolparna vi har.
Max och väldigt lite stolpar också. Ja. Idag har vi ingen stolpe överhuvudtaget. Liksom.
Oro. Men, mycket oro i rummet.
Hörni, mycket. Men jag har lovat att inte vara mörk idag.
Det är bra.
Inga mörka
saker. Nej, jag skulle inte kalla det idag.
Men om du tar upp något mörkt, då jävlar.
Ja.
Då är regeln slut.
Ja, då är jag förstört.
Ja, då är det kört. Ja. Ja. Nej, men jag tänkte att vi kan prata lite om de olika akterna mer, vad det är. Mm. Är inte det intressant? Ja. Vad är akt 1 liksom?
Akt 1 är... Det är presentation av karaktärer och den värld vi befinner oss i.
Mm.
Och sedan så ska det också hända någonting där i mitten av akten. Vi kan säga i mitten av akten för enkelhetens skull. Mm. Då är det inciting event. Eller det är någonting som kickar igång någonting.
Mm.
Det är någon som, ja, nu blev Ebba påkörd där. Uh-huh. Vad händer nu?
Hon
som var så jävla glad. Börja
har förlorat jobbet.
Mm. Nu har han fått sparken.
Mm.
Då är det någonting som dras igång där.
Ja, precis. Katten som är jättefin, den har fastnat i ett träd.
Ja, just det.
Ja,
just det.
Det är så. Uh-huh. Akt 2.
Akt 2.
Då sitter katten fast i trädet.
Uh-huh.
Hur ska jag komma ner? Uh-huh. Brankoren kan komma.
Uh-huh.
Så akt 3, nu får vi ner katten.
Nu får vi ner
katten. Ja, basic.
Ja, basic. Men då har du ju förklarat nästan allt.
Ja, om. Men jag tror att man ska också, för att de flesta kommersiellt framgångsrika filmerna har en ganska hård struktur.
Mm.
För att den går hem liksom. Sen så tror jag personligen att man kan skruva rätt så mycket på treaktsstrukturen.
Ja, för fan.
Vissa är ju väldigt exakta, att det är så här bara, ja, det är tre viktiga grejer som händer i akt 1, det är 6 stycken grejer i akt 2 och sen är det 3 igen i akt 3, liksom så här en lång film. Jag tror att det viktiga med akt 1, om vi pratar lite mer om det är att akt 1 måste etablera så att den som ser det här blir sjukt nyfiken på att titta vidare.
Mm.
Och det måste vara något ordentligt problem. Och det problemet måste också vara relaterat till karaktären.
Mm.
Och det måste ske ganska fort i akt 1. För annars tappar man fokus.
Jag gjorde ju en analys av Mad Max, den senaste. Fury Road heter den, va?
Ja, precis.
Och jag såg filmen och försökte mappa ut hur den är den inbyggd i en treaktsstruktur. Och jag kom ju fram till att ja, men det är den verkligen.
Ja, stenhårt.
Och stenhårt. Mm. Och liksom andra akten är i och för sig jättelång, kan man säga. Och så är tredje akten ganska kort.
Mm.
Men kickar igång omedelbart. Mad Max blev tillfångatagen, kommer in i den här konstiga, perversa världen. Med de här konstiga vitmålade, eller de är vita i sig, de här männen liksom.
War boys,
ja precis.
Kamikaze war boys.
Kamikaze war boys. Och så är det de karaktärerna etableras omedelbart. Det är ju den här warboyen som är en huvudperson också i den. Och så är det de här flickorna. Och ja, de kommer lite senare. Och så är det ju den här Furiosa eller någonting heter hon, va? Hon med, som inte har en arm.
Ja,
och så är det den här...
Världens största kvinnliga skådespelande afroamerikan. Hon är ju sydafrikan.
Då är nog inte afroamerikan.
Nej, okej.
Afrikan däremot.
Okej.
Okay. Måste man ju säga.
African American.
Kanske. Jag vet inte hur hon vill definiera sig.
Nej.
Och sedan andra akten. De åker in i en storm. En storm är, jag behöver inte dra hela, men det är liksom, det är uppenbart att han har jobbat hårt med att bara få in det här på ett spännande sätt.
Jag skulle säga att en av de mest coola grejerna med den filmen, det är att när filmen närmar sig akt 3 kan vi säga. Mm. Eller så här, halva filmen. Då byter de till och med riktning. Då åker de tillbaks istället.
Ja just det, då åker de i en annan riktning.
Ja, precis. Och det är ju så här, det är ju typiskt sån vändning då liksom, mm. att flykten plötsligt blir attacken. Mm. Mm. Alltså det är så där liksom, det funkar verkligen.
Just det, de åker i en nej, de åker i ja precis, de åker, ena åker de uppåt med bilarna och sedan åker de neråt med.
Ja, men precis. Ja.
I tredje akten.
Ja, precis. Så det är ju det är ett så här tydligt exempel på när man använder den typen av strukturer liksom jävligt hårt så där. Men akt 2, det är ju så jävla mycket film som är så sjukt tråkig. Och det tror jag beror på att jag misstänker, jag bara spekulerar. Men jag misstänker och jag märker det själv att akt 2 är inte, för i akt 2 där måste liksom dramat och oddsen och allting måste bara öka i akt 2. Alltså allt måste accelerera. Mm. Om någon är ledsen så blir det ännu värre. Mm. Om det brinner så brinner det ännu mer. Mm. Om det, försöken att släcka branden misslyckas. Mm. Alltså det är det här, man bygger upp liksom konflikterna till den nivån att det är hopplöst på olika sätt. Men då är det ju karaktärerna och det är ju så man ger dem agens. Att det är de som lyckas kanske att hitta att liksom, ah, men vad fan, vi gör så här. Mm. Och det är det jag tror är ofta problemet med filmer som man inte tycker om.
Att de är för tråkiga.
Akt 2 är för lam. Liksom. Mm. Mm. För att presentera en karaktär på ett intressant sätt, det är väl lite helt enkelt heller. Men liksom karaktär och problem och sånt, och jag tror att akt 1 är jävligt mycket enklare. Mm. Det är akt 2 som är liksom... där får man knäcka.
Men börjar jag tänka på Änglagård och så här, den där kanske man också skulle se och analysera om den...
Ja.
Nej, det orkar man ju inte. Men jag kom på en sak. När jag skrev min senaste roman, gör jag lite reklam för den, Dunning-Kruger-effekten, då varje kapitel delade jag upp i treaktsystem.
Okay. Ja, just.
Ja, så jag gjorde ett synopsis. Och så skrev jag saker som skulle ske varje kapitel. Mm. Och så varje kapitel delade jag in i treaktsystem. Och då tänkte jag, tror jag, lite så här. Men jag måste gasa på där. Mm. Och så ska det komma någonting som liksom avtrappning eller någonting. Eller ibland bara klipper man ju. Men liksom, så även där tänker ju även jag i treaktsystem när jag skriver ett kapitel, kan man också tänka på att den ska också ha de här elementen som har motsvarande struktur.
Det enda jag vill säga där är att då har ju inte, till exempel, då gäller ju inte den treaktsstrukturen karaktärens utveckling.
Nej, det är inte.
Men, liksom character arc och sånt, gäller ju inte det.
Utan det är mer att det ska vara ett tempo eller det måste ske saker. Ja. Man måste putta in saker i...
Jag minns att jag läste, jag tror det var... Heter han John Ajvide Lindqvist eller vad heter han? Ja, han skrev väl lite så här, han skrev någon bok om, det är något konstigt monster i något båtskjul eller någonting.
Ja, han skrev ju mycket skräck. Ja. Han är ju mest känd för att låta rätt komma in.
Ja, precis. Ja. Men och när jag läste honom så märkte jag att varje jävla sida
har en cliffhanger
till nästa sida. Varje blad. Mm. Är det någonting som är nästa. Mm. Och när jag upptäcker det så pajar det ju nästan min läsning. Mm. För då blir det för autistisk läsning. Liksom.
Det blir för uppenbart.
Ja, men precis. Men jag kan också förstå så här, det är jävligt effektivt. Mm. Och det gör att plötsligt så har man så här sträckläst 300 sidor.
Game of liksom. Thrones är ju så. Det är cliffhanger i varje parti. Mm. Varje parti handlar ju om en karaktär. Mm. Och så är det en cliffhanger i varje parti.
Ja.
Och det kan vara ett antal sidor eller så är det en halv sida och liksom sådär. Men det är ändå, jag blir ju imponerad av det. Men när man börjar tänka på sådana här tekniska saker så blir det ju också att man...
Det pajar lite.
Det gör det. Så är det, då är det ju inte... Då är det ju inte konst på sätt och vis heller. Då blir det ju en produkt. Ja. Då blir det ju väldigt produktigt. Så det får man väl också akta sig för liksom, när man skapar saker.
Jag tror att man får liksom, jag tror att man kan ha ett bra skelett, men man måste tillåta sig själv att flumma ur det där.
Mm.
Så här, och jag hörde någon manusförfattare som sa att ja, men ibland så sätter han sig bara och så skriver han bara sida efter sida efter sida och skiter i så här, hur det hänger ihop.
Mm.
Det bara bubblar ur saker.
Mm.
Så rättar han till det sen och då dyker det upp så här små magiska saker som hade varit svåra att komma till om det inte var så att han sitter och liksom mer bara suggesivt skriver liksom. Testar och sådär.
Stänga av hämningar, skriva. Ja. Men det är ju så, så skriver jag också när jag skriver litteratur.
Eller? Nu minns inte jag vad han heter, men han försökte hitta hans idé, men det här gäller nog mer drama, så här renodlad traditionell drama. Men han menar liksom att du ska om någon karaktär säger någonting, så till exempel jag känner mig ensam, säger han. Då ska du hitta så här, okej, men vad är det för någonting? Gå djupare än det. Vad är det?
Mm.
Så här, är det att man inte är bland människor? Räcker det? Är det att man inte passar in? Är det bara gå djupare och djupare och djupare? Och då menar han att man ska gå så djupt så att det är jobbigt för en själv i de frågeställningarna.
Mm.
Och det är det som ska ner på pappret. Det är då det är riktigt drama. Mm. Så här, det måste kännas i dig själv. Så här, du måste vara grounded i det liksom.
Mm.
Genom att bara gå djupare och djupare och djupare, djupare. Ja, kanske. Det låter ju lite så här typiskt amerikanska självhjälpsböcker.
Ja, men det finns säkert någon poäng. Ja, både du och jag har ju läst filmmanus nu det senare. Jag började läsa Maffiabröder tror jag och lite andra grejer och jag började läsa München som är väldigt bra filmmanus måste jag säga, och jag började även läsa igår den som jag fastnade i mest var faktiskt den som du tipsade mig om, Panic Room.
Ja.
Och
så det... jävla sjukt bra manus.
Ja, nej, men det är ju spännande som djävulen. Och det är så, vad ska man säga, grafiskt.
Mm.
Det är så väl beskrivet hur det här går till, hur det här panic roomet är. Det är ett rum där man kan då låsa in sig själv om det skulle hända någonting då, att man blir rånad eller att någon bryter sig in i ens hem, så låser man in sig i ett kassaskåp nästan kan man säga. Men det är så jävla bra beskrivet. Men det är också... och det är ju då Jodie Foster spelar ju den här mamman 30 år. Ja, det blev en film. Och så är det ju den här nioåriga flickan som också har hon har ju diabetes får man ju, och det skrivs inte ens ut. Eller det är inte liksom, jo, det skrivs ut naturligtvis. Man förstår att
men
hon har det.
Exposition.
Nej, precis. Utan man förstår det efter ett tag att hon har ju diabetes.
Ja. Och det har med, jag vill bara säga, han gör två väldigt smarta grejer. För det problem, om man skriver ett sånt manus, så är det första stora problemet, det är ju det här. Ja, men då är det bara att sitta och vänta där.
Mm.
Då sitter de bara och väntar i sitt panic room.
Ja, precis.
Och det han gör, den här manusförfattaren då, det är att han sätter två olika liksom problem där.
Mm.
Och det ena är ju att de här inbrottstjuvarna börjar fucka med ventilationen.
Ja, precis.
Så att det är inte längre så säkert som de trodde där inne.
Nej.
Och det andra är ju att hon måste ha sitt insulin.
Ja, precis.
Och det är ju så jävla enkelt, så jävla smart. Men det är sånt sjukt driv i det manuset. Mm. Om man vill lära sig mer om manus så tror jag det är ganska bra att läsa det. Liksom.
Ja, det är ett jävla driv.
Det är ett jävla driv.
Ja, och jag läste ju, jag fastnade i det, så jag läste ju nästan 2/3 och sedan tog jag en paus. Men jag kom också att tänka på det här är ju lite som de här skurkarna är ju så småkorkade att det påminner om Home Alone.
Ja. Men det tror jag är också, jag tror det är med någon referens där till Home Alone. Att det är någon av tjuvarna som säger till någon annan att
så här, Joe Pesci.
Ja, ska du bara stå där som Joe Pesci eller någonting? Det är ju någon sån Home Alone-referens.
Det är ju det. Ja. För författaren själv måste ju inse att oj, det här påminner lite om Home Alone.
men
det är ganska roligt.
Ja, men det är verkligen jävligt intressant att läsa. Och det är... Och det som skapar drivet, det är inte, det är det här jag tror kan skilja sig från mycket litteratur. Mm. Att det här är ingen språklig exercis på det sättet att för många författare är ju, då är det så här, titta på mitt ordförråd, säger vi. Mm. Ja, men det är ju det jag känner ibland när jag läser saker. Ja, titta på mitt fina ordförråd. Mm. Kverulans, liksom. Mm. Och man bara, åh, coolt, liksom. Du kan alla ord. Mm. Manus, det är det liksom totalförbjudet. Manus är ju, det vanligaste någon säger är typ så här, okej. Okay. Mm. Och alla de här ordvärden och allt det här liksom som funkar ibland i litterära, det är ju ett sånt manus som Panic Room. Det är borta.
Han tar ett kliv
två steg upp i trappan. Då sneglar Megs hans silhuett, vänder och springer mot hissen. Mm. Boom, liksom. Mm. Mm. Och det är ju skitcoolt att det är så brutalt enkelt språk. Mm. Jag ska bara beskriva vilken rörelse, vilken grej, hela tiden sådär. Liksom.
Men också när den här dörren stängs till Panic Room så är det kachunk. Och just det är liksom väldigt med stora bokstäver och det är liksom... Mm. Sådana saker är ju väldigt tydligt.
Det här måste, det är viktigt för den här filmen att folk förstår att det här, den här dörren som smäller igen mekaniskt är som en giljotin. Liksom.
Och den är tung som djävulen. Ja,
och den är tung och stängs stenhårt. Ja, liksom.
Livsfarlig.
Liksom. Ja, precis. Det är jävligt kul. Jag försöker inspirera mig själv och läsa lite grejer som jag inte har läst. Och så. Jag läser... De har jättebra på, heter det, Projekt Gutenberg. Med massa gammal text som finns gratis. Då har jag gått in och läst massa texter av Gogol. Mm. Och anledningen till det är att jag försöker liksom sätta mig in i mer, vad ska man säga, rysk kultur och rysk värld. Och jag försöker liksom inspireras till deras... andlighet. Deras andlighet. Så här, vad är det genuint? Vad är det ryska? Vad är det liksom? Vad tycker man är gött? Och vad liksom, vad tycker Gogol är? Vad är det folkliga i Ryssland? Liksom, så där. Och det har att göra med vårt arbete då, såklart också. Då kan man hitta saker som inte... För det är många som skriver manus, de blir ju anklagade för att typ all dialog är ju de själva hela tiden. Mm. Det blir ju Sorkin anklagad för. Mm-hmm. Att alla karaktärer han skriver talar som Sorkin. Mm. Det är inte sant, men det är en elak... Men då tänker jag liksom att man kan inspireras av att man gör research och sätter sig in i en väldigt annorlunda värld. Mm. Liksom Gogol, det är väl så här 1850-tal eller någonting.
Kanske,
i Ryssland. Mm. Så han beskriver såna här grejer, va? Vem är det som liksom som är den här döda själar? Vem är det som kör den här trojkan, den här hästvagnen som bara springer? Vem är det som kör den? Det är inte en person i de här tyska, fina, moderna kläderna, utan det är liksom en grov man med ett stort skägg och grova handskar, och bara, det är det som är det ryska liksom. Det är inte det här fina, det är det grova, det är det de tycker är gött. Och man börjar hitta in där på olika sätt. Jag bara känner mig jävligt inspirerad. Det kanske inte är så intressant, men...
Ja, jag vet inte, jag tänker att ryssarna är som en... Det var väl fan... Churchill som nämnde det, att men det här, eller om han talar om Stalin eller någonting, eller jag vet inte vad han, men han sa det här, du vet, det berömda a riddle wrapped in an enigma, Putin, fan vad dåligt.
Ja, men jag vet
det verkligen. Det är liksom
Churchill vrider sig i graven.
Ja, precis. Ja, det gör han verkligen. Men Nej, men det, alltså det, jag har ju också av olika anledningar nu försökt sätta mig in i Ryssland mer, och jag inser ju att fan vad dum jag är. Jag visste ju inte att både president Jeltsin, att han var president. Men han var ju president i den ryska federationen. Mm. Eller vad det nu hette. Och sedan fanns det ju ytterligare en president.
Gorbachev.
Gorbachev. Mm. Det har jag aldrig tänkt på att det var så. Men man var ju så liten i och för sig när det här utspelade sig. Men det, jag har pluggat på lite om det där. Men det är liksom, det är så jävla märkligt. Vilket underligt land, ja, man vill lov att säga.
Men och ända sedan egentligen tsartiden så har det varit ryska tjänstemän och saker fungerar på konstiga sätt. Och, känner du någon i det här, liksom i någon tjänsteman för tsaren, så löser det sig där. Och det är liksom, det är enkelt att kalla det för korruption. Mm. Det är enkelt. Det svåra är att försöka förstå det här systemet kulturellt istället. Mm. Att hur liksom allt är lite sådär trixande och fixande och
på alla plan
sen tsartiden liksom. Och i Sovjet.
Aldrig
och demokrat. Efteråt.
Och efteråt, ja. Så det är liksom det är de här lösa bolinerna hela tiden.
Men det är som att de förakt, det är som att de har ett djupt folkligt förakt mot typ ordning och reda. Samtidigt som att de ändå försöker typ ha någon byråkratisk ordning och reda. Alltså det finns en motsättning liksom i den folkligheten att man bara gör så. Man gör det här. Så.
Jag snackade med en person häromdagen om det här. Så är det finns något nästan barnsligt över det här. Mm. Liksom en, alltså om man har sett den här fantastiska serien om Tjernobyl.
Just det.
Och så det är liksom men fan, det är ju så jävla pundigt och fuska med de här sakerna som är så jävla viktiga liksom.
Ja, i de flesta länder så hade ju inte ett gäng rövartyper som gärna halvfuskar med allting. I de flesta länder så är det ju inte de som har hand om kärnkraftverk.
Nej, nej.
Men så är det där. liksom. Och nu minns jag inte vad han heter, men de var ju inblandade i kärnkraftsolyckor innan Tjernobyl. Mm. På typ så här atomdrivna fartyg. Mm. Så det har varit incidenter innan liksom. Mm. Så och i de flesta länder så tänker man, okej, men han som håller på att spränga den här båten, han ska ju inte vara på det största farligaste kärnkraftverket. Men då, men då började ryska...
Man borde avpoliteras, ska man säga.
Ja, precis.
Men så blev det ju inte där.
Nej, men då kan en rysk idé vara där. Ja, men det är vårat vackra stora kärnkraftverk. Det är så säkert, så vi kan till och med sätta den idioten där. Ja, men liksom.
Han kan ju inte paja det här.
Nej, exakt. Nej,
det är så säkert.
Det är bättre att han är här än i en korvkiosk. För korvkiosken kan han ju paja, men inte det här stora fina... Tjernobylolyckan orsakades inte av liksom kärnkraftsteknik. Tjernobylolyckan orsakades ju av rysk och sovjetisk kultur.
Ja, det kommunistiska systemet och kulturen, liksom deras mentalitet då, som är livsfarlig i såna.
Men de har massa, jag har hittat också gamla uttryck som Google använder jag tycker förklarar mycket. De har ett uttryck som jag tror var, nu kommer jag slakta det här, men typ kunai eller någonting sånt. Mm. Och då är det liksom de som har elden ihop eller någonting sånt. Man delar samma lägereldar. Mm. Det är någon sån gammal grej. Mm. Och då kan det vara, då är det plötsligt, det är en väldigt informell traditionell struktur. Att då kan man ha ett gäng och då är det så här, det här kunai och en som är kunai-bossen. Mm. Och då är det liksom någon slags underförstådd grej att de delar samma lägereld. Liksom. Mm. Men det har ingenting att göra med liksom statlig struktur, det har ingenting att göra med militär struktur, det har ingenting att göra med byråkrati. Utan det är ju liksom ett korrupt nätverk.
Mm. Det är något som lever mellan raderna och är informell, ja. Ett informellt system, ja. Av liksom tradition och mentalitet. Mm. Då, eller?
Det var ju det som Juholt kallade klägget i Stockholm, tror jag kanske.
Ja, just det, klägget.
Ja. Det är inget ord för.
Nej, precis, klägget. Han menar kulturelitens... kläggande.
Ja, han menar att en journalist är så här bästa kompis med någon politiker, och så är de kompis med någon jävla PR-agent, och så håller de på och kläggar med massa grejer. Men vi har inget ord för det. Och viktigt här, vi har inget positivt ord för det.
Nej.
Men det har ryssarna, åtminstone i Gogols bok. Okay. Och det är där Kunai är.
Kan du förklara nu när du har studerat Gogol vad som menas med Gogols blick?
Nej.
Nej, det finns en bok av Stig Larsson som är väldigt bra. Den heter Komedin 1. Mm. Och då är det så att den här huvudkaraktären i den här boken är ju har sunkat ner sig, kan man säga, lite. Men då i början av boken så träffar han en förläggare eller en viktig person i kultureliten då i Stockholm, och så men du borde göra comeback nu. Kan du inte skriva med Gogols blick på vårt samhälle nu, så här, det vore bra. Gogols blick. Och så beställer han in rosa champagne. Och så det är bara lysande av någon jävla anledning. Men jag har alltid funderat lite, vad är Gogols blick då?
Men nu har jag läst lite olika grejer av Gogol. Mm. Och jag kan verkligen rekommendera, om man har lite tid över, så finns det på projekt Gutenberg samlingar med ryska noveller.
Mm.
De är väldigt bra för att ta sig in i den ryska litteraturen. För det är short stories, rader av dem, av Gogol och Dostojevskij.
Är det på svenska då?
Nej, på engelska.
Ja, på engelska.
Ja, men det är, ja.
Ja, Gutenberg, ja, just det. Jag tänkte på projekt Runeberg. Nej, där finns det
exakt,
kanske.
Exakt, där kan det finnas på svenska.
Kan finnas lite svenska.
Och det kan vara en fördel att läsa svenska översättningar, för svenskan är ju mycket mer lik ryskan. Alltså, jag fick beskrivet för mig att det största problemet med ryskan, det är de där jävla kyrilliska bokstäverna.
Mm.
För om det inte vore för dem, då hade fler sett hur mycket mer likt ryskan är, till exempel de nordiska språken och så vidare. Så att det är...
Fan, de borde ta bort jävligt... de här kyrilliska skitbokstäverna.
Ja, de borde verkligen det. För att så fort man översätter det så kan man ju börja uttala orden och sådär liksom. Men innan så är det ju, till exempel kompositören Borodin, han heter ju inte det. För O är A, han heter Baradin.
Baradin.
Ja, det är kyrilliskan som förstör det liksom.
Eller så får man lära sig kyrilliska alfabetet.
Ja, för man har ingenting annat att göra.
Det tar inte flera år.
Nej, precis. Eleverna på tolkskolan i Stockholm, de lär sig konversationsryska på 2 veckor.
De gör det.
Ja, men de har ju talang.
Ah, ja,
men det är de mest språkbegåvade ungdomarna i hela Sverige.
Ah.
Men de konverserar på ryska på 2 veckor.
Ah.
Men det är badass.
Jag blir fan avundsjuk på sådana begåvade människor. Horace Engdahl var ju i tolkskolan i militären. Så han kan nog prata ryska och läsa ryska. Sådär.
Skulle inte förvåna mig.
Peter Englund tror jag också kan ryska.
Personer från tolkskolan har ju framstående positioner i hela Sverige. Typ så här rektor på Lunds universitet.
Förankringar i hela säkerhetssfären.
Men tänk att hamna på tolkskolan och så bara, fan vad mäktigt sådär liksom. Jag ser fram emot att läsa Gogol på originalspråk och så vidare. Bara, hej Erik, du ska lära dig urdu. Va, nej.
Jag vill ju... Tjeckos.
Nej. Vi har inga krig med Ryssland. Eller jo, lite krig med Ryssland just nu. Men du ska läsa urdi. Okej. Okay. Ja, fan vad gött. Då kan jag läsa urdi-litteratur. Bara, finns inga.
Du får skriva den själv, Erik.
Ja, precis. Du kan bli den största författaren i urdi. Ja, för fan. Nej, men i alla fall. Men jag tror att med Gogols blick, om jag skulle gissa när jag har läst lite Gogol, då tror jag att det finns en grej som han håller på med Gogol, och det är det liksom, ja men den där officeran där, han var ju liksom en, han var ju verkligen en fri kosack och sådär liksom, och han spottar sig i näven och det är liksom, han får in den här, du vet, små stad, alla de här karaktärerna som utgör liksom, vad är någon liten skithåla, du vet, åh, den här lilla byn eller staden som heter Vladimir liksom, vad är, vilka är det där, vem är smeden och vem är liksom, alltså det tror jag kan vara Gogols blick, det här liksom att det är massa olika personer som utgör liksom den sociala byn liksom. Pokerspelet, vilka sitter där och vem sticker till.
Han har liksom en örnblick kanske då,
ja, precis.
Över det, samhället då.
Ja, precis, en sociologisk.
En sociologisk blick. Ja, precis. Ja. Han skrev en
nu är det någon litteraturvetare som bara sitter och är röd i ansiktet.
De har inte ens tala Google. De har inte ens läst Google.
Jag får starta en egen podd.
Ja, gör det.
Gör det. Starta en egen podd. Jag gör reklam för den.
Nu blir jag ju orolig. Men jag tror att Gogol har skrivit en bok som heter Kappan. Eller en liten berättelse.
Det stämmer.
Och där är det ju någon som då liksom trånar efter den här kappan. Då. Jag har läst den, men jag kommer inte ihåg den riktigt. Mm. Och så får han kappa, men sedan så på någon, sedan kan jag tänka mig att det kanske, förlåt,
börjar alla litteratur. Den är obekväm, va? Det är någon, den är sydd, så det känns inte.
Men till slut så, den känns inte som den ska kanske då, va? Så det, kappan är lite av en besvikelse då, men sedan så förlorar han kappan på något sätt, eller?
Nej, jag kommer inte ihåg. Nej, jag började läsa kappan i typ går, men jag har ADHD. Jag läste typ ett stycke, sen så har jag glömt av att jag satt och läste.
Sen läser du något annat.
Då står jag och pular med något annat.
Läser ett filmmanus.
Ja, precis.
Men hur som helst, vi får kanske läsa kappan och komma tillbaka till den.
Den perfekta beskrivningen av kappan.
Avsnittet om kappan.
Bara, men det hade varit coolt faktiskt. Tvinga oss, men det behöver man inte med Gogol. Det är fantastiskt att läsa det här.
Den liksom. Är inte jättelång heller. Nej. Så det borde ju.
Men, och den här, fan vad jag älskar den här beskrivningen. När han håller på och pratar om, alltså en riktig rysk hästvagn. Den är liksom yxad av, man har gjort den med yxor och stämjärn. Det är inte massa tingeltangel och små järngrejer och sånt. Det är sånt som tyska modevagnar är. Mm. Den ryska riktiga liksom. Det är fyra rejäla jävla hästar och en yxad jävla trä. Vagn liksom.
Grovt.
Det, ja, precis.
Inget jävla.
Nej, det är inget jävla tingeltangel.
Kärring.
Ja, men det är gött liksom. Det är ju det är ju någonting där.
De har någonting där, ja.
Ja, det är det måste jag verkligen.
Nej, man kanske får anstränga sig lite för att sätta sig in i det ryska kynnet, eller vad man säger. Och man kanske till och med skulle läsa Onda andar till exempel. Det är ju en jävligt tjock bok i och för sig, men, men så att man får gjort det. Liksom. Mm. Vi har ju ibland tagit i tur med vissa saker. Odysseen, Iliaden. Mm. Där är ju också litteratur på den nivån.
Verkligen. De har ju en litteraturskatt i Ryssland.
Absolut.
Speciellt kanske från 1800-talet då. Sen blir ju 1900-talet under sovjettiden och så vidare, då är det ju så här, då är det ju mycket som jag tror är ren dynga för att det är så här kommunistgodkända saker.
Mm.
Och sen är det typ dissidentlitteratur senare då, som Solzhenitsyn till exempel.
Solzhenitsyn och även den här Mästaren och Margarita som är en fruktansvärt berömd bok som jag inte har läst. Som man kanske borde försöka läsa.
Ja. Nej, det intresserar mig jävligt mycket. Mm. Jag har sett på lite musik så där, så att då har jag suttit på du vet gammal rysk folkmusik så här, Kalinka och sånt.
Mm.
Och så får det tuffa lite i bakgrunden och så läser jag de här härliga ryssarna liksom.
Mm.
Det är suggestivt.
Mm.
Jag tror att de också åtminstone på den tiden är mycket närmare. Ja, men, som, jag menar, om man ser Mercè Eliades bok om shamanism.
Mm.
Mycket av det är ju i det ryska territoriet.
Mm.
Mycket av liksom shaman traditionen.
Vad säger man? Det i norra området där
Sibirien.
Det är ju där han har hämtat de här sakerna.
Precis. Och jag tror att mycket, de är mycket närmare det.
Mm.
Helt enkelt senare. Mm. Det skrevs ju ingenting här i Sverige förr. Nästan. Ja, men alltså, om vi verkligen går tillbaka. Ja, men jag menar att till exempel från vikingatiden så finns det inget från Sverige överhuvudtaget, tror jag, i text. Det nej, finns liksom inget.
Men det finns nog inte från Island.
Det kanske inte gör. Nej, okay. Men jag tänkte bara att de på något sätt har närmare, att det kanske, att deras shamantradition ligger närmare deras litteraturtradition än vad det gör här. Det är ren spekulation.
Mm. Mm.
Alltså så att det, typ det kryper in magi där. Och jag vet, nu vet jag inte, är det Elsa Beskow kanske som skrev den här boken om Olles skidfärd? Vet du vilken det är? Den är ju väldigt så här rysk-inspirerad liksom, med Fader Vinter och sådana här grejer. Och det finns liksom en shamanistisk magi i det där liksom. Jag älskar Olles skidfärd. Jag älskar den boken. Jag ser bilderna när jag pratar om det. Så ser jag bilderna från den. Och det är Fader Vinter och Baba Yaga och häxor och sånt dyker ju upp i Gogol också liksom. När häxor börjar sno stjärnor och djävulen sno månen.
Kan det vara så att vi i Sverige, att den svenska kulturen uppfattar det här som lite pinsamt och lite genant, de här magiska aspekterna med det som har tillhört. Jag tänker på de här tomtar och troll och det är liksom ja, nej, men man trodde ju på de här tomtarna och trollen och sådär, men det, man vill inte ha med det att göra så mycket.
Jag måste göra reklam för att en ung författare som heter Maximilian Nakev von Mentzer, han skickade sin bok till mig.
Mm.
Oj, nu tar jag huvudet här. Bortom solnedgången eller någonting.
Mm. Mm.
Men, och den är ju i, nu, han är ju, och han pluggar väl statsvetenskap, men har hållit på med litteraturvetenskap också, tror jag.
25 kanske.
Ja, lite äldre.
Ja.
Men han håller ju på med mer liksom så här, du vet, att det finns, att det är lite mer magi också.
Mm, mm.
Att det är, man närmar sig det.
Mm.
Och jag tror att jag i alla fall, nu har inte jag läst klart den boken, men det jag gillar mest, det är när det tangerar det liksom. Mm. Att det är så här, det är någonting där. Och det behöver inte vara Harry Potter.
Nej.
Det är inte det jag snackar om. Utan jag snackar om att det finns en svårfångad magisk substruktur eller atmosfär. Det är sådär bara, vad händer nu liksom, så här, har den här personen som är med i den här boken får den här tjejen solsting, eller blir hon liksom psykologiskt påverkad av ett väsen? Det är lite oklart. Det är ganska smart, men jag tror sen så skickar ju han den här boken till mig som är 700 sidor.
Mm.
När jag åtskilliga gånger gnäller den här podden över att böcker är för långa. Jag vill bara säga det. Mm. Ja, men liksom, det är imponerande, men det är jävligt mycket sidor.
Det är liksom mycket sidor.
Det är ju så här, med min arbetsbörda så är det ju tveksamt om jag har tid att läsa så långa grejer. Men imponerande och häftigt. Så jag ville bara promota honom. Skitkul att få böcker. Jag försöker verkligen läsa allting.
Ja, absolut. Ja. Vi återkommer med den korrekta titeln där också.
Ja, precis. Bortom solen. Ja, fan att jag har inte den boken här. Så att, eller, ge mig en sekund, Andreas, så tar jag den riktiga titeln.
Jag talar med mig själv lite. Och tänker på det som har hänt i Ryssland den senaste tiden. Wagner marschen mot Moskva, tänker jag på. Ja, nu är Oskar tillbaks.
Ja, din, om du hade haft en podd med bara dig själv så hade det varit så.
Ja, visst.
Den heter Bortom himlen där solnedgången föds av Maximilian Nakev von Mentzer på Sphinx förlag. Mm. Och jag tror att rätt målgrupp för den boken är yngre än mig. Jag tror att, för det är mycket i den, är ju så här typ utspela sig i gymnasieålder och sånt.
Mm.
Jag tror man kan närma sig det och tycka att det är ännu
mer.
Kan det
vara en utvecklingsroman där?
Det vet jag inte, jag vågar inte säga. Men jag säger bara att om man är närmare den åldern så tror jag man kanske upplever ännu mer magi. Sådär. Mm. Är det någonting? Mm. Jag kanske inte märker om någonting är konstigt.
Mm.
Jag liksom gick ju inte så mycket på gymnasiet heller. Om vi ska vara ärliga.
Golko.
Ja, precis. Som Greta.
Som Greta, du var ute och protesterade mot... Nej, det var du inte.
Jo, jag skolstrejkade mot... mot pälsindustrin faktiskt. Ja, det är så jag fick toppbetyg. Ja, nej, men det är spännande. Ska vi prata lite om akt 3 också? Är inte det intressant?
Vad händer i akt 3 då?
Vi har pratat om de andra akterna.
Just det, vi glömde
i akt 3 och pratar om akt 3.
Vi glömde, vi är i akt 3 och talar om akt 3, men jag vill bara påminna om att mellan de här akterna, mellan akt 1 och 2, så kan man säga att det finns en plot point som också har en stor betydelse. För då är det någonting som också står på spel eller någonting händer. Så en plot point då kanske han får ett jobb igen, helt enkelt han som fick sparken i första akten. Eller han ska försöka få ett jobb. Så han står verkligen, det står och väger nu, han kanske kan få ett jobb igen.
Mm.
Och det kan man säga är en plot point. Nu hittar jag på bara. Och sedan är det ytterligare en plot point mellan akt 2 och akt 3. Och då händer det, jag vet inte vad. Sedan har vi i akt 2 en mittpunkt.
Mm.
Som att det ska hända något spännande där.
Mm.
Någon dör kanske.
Ja. Eller alltså det viktiga med mitt...
Påkörd igen.
Ja, det viktiga... mörker?
Mörk,
förlåt. Jag också
nej, 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 nej.
Nej, okej.
Okay. Nej, nej. Det var ju ett skoj.
Okej. Nej, men mittpunkten är ju den händelsen som får allting att bli jävligt mycket värre och svårare. Som får problemet att försämras i akt 2.
Varvas upp ytterligare några...
Så liksom om du har förlorat jobbet i slutet av akt 1 så har du också fått cancer. Det är mittpunkten. Eller nej? Nu var jag mörk, men jag menar det. Och det som är plotpointen när akt 2 övergår till akt 3, det är ju någonting som kastar om. Alltså som leder till att karaktären kastas ut mot upplösningen i akt 3. Liksom.
Mm.
Det är någonting som händer, någonting som får den här personen att motiveras till att gå mot upplösningen, liksom.
Mm.
Mot klimax.
Sök inte det här jobbet. Du har ju en massa bin i din gård.
Mm.
Du kan bli biodlare, kanske.
Ja, kanske det.
Jag bara,
varför har du inte blivit biodlare, Andreas?
Varför är man inte biodlare?
Varför kan man ha bin i en lägenhet?
Ja,
och hur många i så fall?
Några tusen.
Ja. I vanliga, om man, är...
man får ju ha den här kläderna på sig.
Bidräkten
får man ha. Ja.
Och grannarna kan få en, om de skulle rymma, så får grannarna en nöddräkt.
Ja,
så de också kan ha bidräkter på sig, om de skulle rymma.
Och de får ju gratis honung.
Om de rymmer ut genom brevinkastet.
Man får svetsa igen det.
Ja, det är så.
Ja, men akt 3 då. Men vad händer i akt 3? Ja, men då har man snurrat till det igen. Och så kommer det ett klimax.
Mm.
Och där, som exempel på klimax i akt 3 i Mad Max Fury Road, så är det ju att den här Furiosa blir sårad, dödligt sårad, tror jag.
Okay.
Skulle jag nog säga är klimax. Om inte klimax är Det tror jag inte att den här jobbiga gubben dör. Han är skurken dör. Det kan också vara klimax. Men jag tror det klimax är att hon blir dödligt sårad. Och att man måste lösa det på något sätt.
Ja, men ja, kanske. Men ja, då är det som sämst.
Då liksom är det, då, ja, precis. Då, ja, är det
då är det allting som sämst, ja, i hela filmen. Ja. Alternativet att klimax i den filmen är när de välter hela lastbilsriggen som har varit deras miljö genom hela filmen och kraschar in den så att de stoppar hela konvojen bakom den.
Skulle också kunna vara klart.
När de kraschar tankbilen. Det är bara min idé.
Ja, ja, visst. Sen, nej, jag vet inte.
Nej, för det är två olika saker här också. För det är ju det som händer externt. Mm. Alltså typ en bil som välter.
Mm.
Och så är det ju det som händer internt. Mm. Så det finns ju både en psykologisk klimax och en icke-psykologisk klimax.
Mm.
Och ibland är ju de samtidigt, men de behöver inte vara det. Alltså vi följer både karaktärernas psykologi genom en aktstruktur med character arcs. Och sen följer ju vad som faktiskt händer i filmen i den världen.
Mm.
Så det är därför det blir lite sådär, man får inte vara för enkel här. Jag tror att det är två väldigt olika resor vi gör. Men akt tre klimax skulle ju kunna vara då till exempel att karaktären förstår att han kunde faktiskt lösa detta.
Mm.
Han kunde vara hjälten. Mm. Han har uppnått det nu.
Mm.
Han har bekämpat Darth Vader.
Mm.
Liksom.
Mm.
Så fighten är klimax och så slutar den med att han har bekämpat Darth Vader. Och det är då han inte längre är en pojke. Liksom.
Mm.
Och, så den psykologiska klimaxen är ju att han inte längre är en pojke.
Mm.
Och det som händer, den externa klimaxen, är ju att Vader faller mot en avgrund.
Mm.
Så det är lite så ser jag i alla fall på akt 3.
Klimax kan ju också vara, jag kommer tänka på en jävligt bra film med Clint Eastwood när han och Morgan Freeman ska ge sig ut på vägen igen så att säga, har ett uppdrag.
Mm.
Och så Morgan Freeman i filmen blir ju dödad då av en jävla skurk.
Mm.
Och Clint Eastwood tappade fullständigt.
Mm.
Och hans gamla jag, han är ju fruktansvärt bra på att skjuta och ha ihjäl folk.
Ja.
Då går han, tar han en spritflaska, tömmer den, aspackad, men ändå liksom stadig på handen, går tillbaks och mular hela den här jävla byn.
Mm.
Det är ju klimax i den filmen. Det är ju jävla klimax. Så det är hämnden, när hämnden kommer liksom.
När man utför den. Liksom.
Utför den i tredje akten. Det är klimax.
Men då skulle man kunna säga, för där är inte en psykologisk klimax på samma ställe som den faktiska klimaxen. För den psykologiska klimaxen är ju när du vänder och tar beslutet.
Mm.
Det är då karaktären vet, nu måste jag göra det här. Nu måste jag vara en hjälte.
Mm.
Nu kan inte jag längre se saker som händer. Men den faktiska klimaxen är då när han mular alla. Alltså,
men det
är
ju
min analys.
Upp, ja, byggt upp psykologiskt, för han blir ju fruktansvärt
ledsen
när hans polare blir dödad.
Men då måste man, när filmer faller sönder, det är ju när man inte tror på det. Så att det är så här, om någon hämnas på en hel by, men typ inte befinner sig där psykologiskt. Att han inte har stegrat till.
Nej, det måste byggas upp i andra akten där mot slutet av.
Precis, du måste stegra karaktärens motivation och personlighet mot att kunna göra någonting. Va? Och det är där jag tror att mycket drama faller sönder.
Mm.
Att det blir alldeles för lite psykologi och alldeles för mycket externa saker. Actionhjälten bryr sig inte så mycket om psykologi.
Nej.
Alltså liksom, det är ju en väldigt bra film, men Die Hard till exempel, John McCain, han är ju egentligen redan en hjälte. Han är en motvillig hjälte, men han är ju redan, det märker man ju fort i den filmen liksom. Att han typ är ju en...
Han är McCain från början till slut kan man säga.
Ja, men precis. Och det enda som egentligen accelererar, det är ju den externa situationen. Mm. Den följer ju en aktstruktur. Mm. Men McCain rakt igenom är ju bara cool. Mm. Och det är därför Die Hard kanske inte är då cinema egentligen då. Mm. Även fast den är jävligt bra på många sätt. Men den, ja, och det är samma The Bad Guy där, Hans Gruber.
Hans Gruber.
Ja, han har ju liksom ingen karaktärsutveckling heller.
Nej, absolut. Nej.
Han är ju...
De är ju seriefigurer kan man säga.
Ja, men precis.
Som att de... deras känslor ändras.
Nej.
Någonting. Men nej. Har McCain sin fru där i byggnaden?
Ja, precis.
Ja, ja, precis. Ja.
På julfesten.
Så det är, ja, då är det det som
Nakatomi
är...
Nakatomi Plaza.
Mm, mm. Mm. Men då är det det som är att frugan då kan bli dödad och att det blir hon... avslöja som hans fru till slut, tror jag. Eller?
Ja, ja, precis. Det sker ju. Det är lite oklart hur det är, men brottslingarna får väl reda på det.
På något filmen. Sätt, jag kommer inte ihåg.
Ja, och ja, det händer massa grejer i den. Mm. Men om... Det är ju inte säkert att en actionfilm ska ha det heller.
Nej.
För att om John McCain utvecklas från en vanlig människa till en superhjälte under filmens gång,
mm,
då kan man inte ha så mycket action i en film. För det är ju action i den filmen redan ifrån typ akt 1.
Mm.
Och om inte karaktären redan är en superhjälte då,
mm,
då har man ju inte den typen av action.
Nej, precis. Och man vill inte
så ha... det är formatet som knäcker det lite.
Precis, men det här är ju en actionfilm så den har ju sina regler att förhålla sig till. Så ja, man vill inte ha en flashback till när han går runt med sin pappa på stranden och sådana saker. Det nej, behövs inte riktigt nej, för att utveckla nej, hans emotionella... Amerikanerna har ju en jävligt dålig smak ibland. De gillar sådana här jobbiga flashbacks, mm, till ah, nej, men då förlorar han sin fru där. Och så kan de hålla på och gegga med det, så att säga.
Men det tror jag är ja, men det är geggigt. Det är,
ja, det är
jag tror att många geggigt. Amerikanska regissörer, inklusive Spielberg, de har ju blivit anklagade för det, att det är ju de runkar som fan till så här nostalgi liksom. Är mycket så här, vet, hur var det när jag var liten och stod där med pappa med hans 50-tals pickup och sånt.
Mm, mm.
Liksom, vid majsfälten. Mm. När jag bodde på landet innan jag bor i stan och sånt. Mm. De är jävligt där, de är där mycket.
Amerikaner har, de är, jag nämnde det någon gång för dig tror jag, att amerikanerna är inte bra på, ja, de är ju inte bra på komplexa tankegångar överhuvudtaget.
Nej, men det är, jag tror att mycket av det beror på att också att de har ju haft
de har inte
kommersiell film.
Ja, liksom. Kommersiell, ja, det är Hollywood. Ja, det är precis. Hollywood, och så är det inte, det finns inte så mycket mer. Men, förutom Woody Allen då, men det är också kommersiellt kan man säga.
Det som jag tycker är väldigt tragiskt är ju att mycket dålig film, eller mycket film som inte är cinema, är ju framgångsrik.
Mm.
Folk gillar ju uppenbarligen film där man inte har riktig psykologi och riktiga karaktärer.
Mm.
Och det är lite tragiskt. Det är lite synd, men jag menar liksom...
Ja, eller är det det? Det är ju eskapism. Det är ju Indiana Jones. Jag vill inte att han ska vara... ha ångest över sin barndom.
Nej, absolut. Men om man jämför, du vet, när väl filmerna har åldrats och sådär, liksom, de filmerna som håller längst, som är genuint bra,
mm,
det är ju de filmerna som är mer komplexa.
Ja,
jag ser ju hellre om liksom Fitzcarraldo eller någonting, jag vet inte vad jag ska jämföra med den. Men liksom Jurassic Park har inte så stort värde.
Nej, den har ju inte det.
Det om man ser om Jurassic Park så är det ju för ens egen nostalgi.
Mm.
För att man såg den när man var liten eller sådär liksom.
På bio blev...
Men den har ju inget...
Liksom... Nej, den har ju ingen tyngd. Den har ingen tyngd.
Den har lite tyngd för att de har en konversation vid ett bord där de pratar om...
Nature find its way.
Precis, exakt. Och så den har lite filosofi där. Kan man kontrollera saker eller kan man inte göra det? Vad är Malcolms idéer om kaosteori? Vi har det ekonomiska incitamenten ifrån den här advokattypen som vänder. Han vänder och älskar det här projektet så fort han förstår hur mycket pengar det här handlar om.
Mm.
Och sen så har man då den här lite galna vetenskapsmansfiguren där, han som har skapat Isla Nublar. Liksom. Så det finns lite så. Och Michael Crichton som har skrivit det här, han är ju en renodlad sofistikerad science fiction, eller var en renodlad sofistikerad science fiction författare som gillar såna här idéer.
Mm, mm.
Och det är det som är behållningen i den filmen i efterhand.
Boken kanske är bättre än film.
Ja, jag läste när jag var liten. Så läste jag faktiskt både Jurassic Park och uppföljaren där av Michael Crichton. Men då var jag 11 eller någonting, så jag kommer inte ihåg ett smack.
Jag blev lite nyfiken.
Ja, men Michael Crichton har skrivit mycket. Han kan ju vara intressant att titta på faktiskt.
Absolut.
Sen är inte alla filosofiska idéer så lämpliga för film kanske heller.
Nej, det kanske inte blir så bra.
Nej, jag tänker på i filmen Stalker så pratar de ju om massa idéer och sådär liksom. Genom den filmen. Och det är ju den är ju ganska långtråkig.
Ja, den är jävligt.
Den är ju det. Ja. Den är bra, men den är liksom... Ja. Och höra ryssar prata om en triangel i en cirkel. Och...
Jag tror inte jag orkar se den.
Nej, men lite så. Ja. Lite så. Ja. Liksom. Ja. Ja. Sen blir det hyllat ändå, men det är sådär...
Ja, men Tarkovsky har ju stora, stora jävla kvaliteter. Mm. Det får man ju igenom. Ja. Det är ju Cinema Deluxe.
Ja.
Ivan Rubljov. Liksom, det är ju en fantastisk film.
Ja.
Men det är klart, man orkar inte se om de filmerna hur många gånger som helst kanske.
Nej, men jag känner likadant, för jag med en, om någon pistolhotar mig och jag måste välja det jag tycker bäst om, så är det ju Trier.
Mm.
Men jag ser ju nästan aldrig om en Trier-film, för det är för jobbigt.
Ja, men det är ju, det är ju som med Haneke. Jag tycker ju han är briljant. Jag vet inte om jag orkar se Bennys video igen.
Nej.
Lite utsätta mig för det.
Band.
Ja, det vita bandet. Ja. Nej, jag vet inte. Nej. Det vita bandet. Nej, men det är också så här.
Vi såg ju om Funny Games och gjorde ett avsnitt på våran Substack om det.
Ja.
Förresten, registrera er på våran Substack.
Ja, gör det.
Man kan se typ halva den gratis. Det är, och man kan även bara lyssna också. Om man
vill. Ja, just det.
Ja. Ja. Det är ju jobbigt.
Ja, det är
ju genuint jobbigt. Plågsamt.
Mm.
Det är ju intressant. Vi människor är ju ett väldigt spännande djur på det sättet. Jag menar, du kan ju inte få en schimpans och äta något äckligt.
Mm.
Men vi gör ju det. Mm. Vi äter ju något äckligt. Mm. Det är ju antichrist av Trier.
Mm.
Det är ju liksom
ju
dålig mat. Du har inte sett.
Nej, jag vågar inte.
Du har inte sett den?
Nej. Jag har den hemma, så jag skulle kunna se den faktiskt. Tvinga mig att se den.
Ja, du ska nästan göra det.
Ja, jag måste göra det. Den är jävligt grov. Jag måste göra.
Ja. Lekmannen gör sig icke besvär.
Nej, men det är också liksom viskningar och rop av Bergman. Liksom. Det är också sådär, det är fan tortyr att se om det.
Vargtimmen.
Vargtimmen, ja.
Jag gillar den.
Bizarr.
Men jag gillar den en gång.
Ja.
Det är liksom någonting som är... Det gör inte... Men det här med att se om filmer, det är väl inte så... Alltså...
Nej, varför ska man göra det?
Jag tror att det är ett fenomen som vi har blivit indoktrinerade i på grund av så här VHS och DVD-industrin. Alltså vi har blivit... marknaden har indoktrinerat oss i att man ska se om saker. Och att det också är ett tecken på kvalitet. Det är egentligen en helt tokig idé.
Nej, men jag tycker det kan vara liksom... För flera år sedan så såg jag om så här Radio Days ofta och liksom vissa Woody Allen-filmer, Manhattan. Nej, framförallt Radio Days, för jag blev så jävla glad när jag såg den. Nu har jag pajat sitt rykte och sådär och förstört det. Förstört också min upplevelse av hans filmer.
Mm.
Men jag kommer ihåg det, liksom, var jag lite ledsen eller lite så här, jag ser om Radio Days. Mm. Och så liksom, fan vad god film. Fy fan vad god den här filmen är.
Uh-huh.
Och så satt jag bara mös. Mm. Och så gav om det. Så vissa filmer kan ha den. Wolf of Wall Street är också en sån här mysfilm. som jag kan se om. Fan, jag myser. Jag älskar den filmen. Älskar den.
Men då är det kanske...
Jag vet inte varför, men det är bara så mysigt.
Ja, Wolf of Wall Street var ju helt död för mig. Men jag,
den var det? Ja, fan, bara, konstigt. Nej, men jag bara tycker den så... Liksom, tempot, allting, den är som en bara... Ja.
Men jag älskar, jag brukar ju se om Die Hard vid jul. Det är ju en sån klassisk lite nörd-meme-grej. Att det är den bästa julfilmen.
Men det är en julfilm. Ja.
Och sen så vid jul också, jag gjorde det väldigt mycket förr med en kompis. Då såg vi alltid ett päron till farsa fira jul. Så kollar man på den runt jul. Så den har jag sett sjukt många gånger. Men annars så jag vet inte, jag ska försöka komma på om jag ser om någon film.
Das Boot har jag sett många gånger också.
Det är fint. Det är fint. Det var ju en
borde också bli en julklassiker.
Det var en lyssnare som påpekade att alla kvinnor hatar inte Das Boot, utan det finns faktiskt kvinnor som tycker om Das Boot.
Tror jag inte på.
Nej, jag tror inte på det heller. Lugn. Kvinnor hatar ubåtsfilmer. Men lyser ögonen när de pratar om jakten på Röd Oktober, U-781, Das Boot, bara för att nämna alla ubåtsfilmer jag kan. Men och den här, lyser och den här, ögonen.
Och den här undervattensfilmen med James Cameron.
Ja, tror precis. Jag också The Abyss. Ja. The Abyss. Men lyser ögonen. Om den här fantastiska ubåtstekniken. Och kvinnor bara vad fan är det här? Men
jag tror att
det är något med ubåtar.
Jag tror att kvinnor och sen, generellt gillar ubåtar. Eller?
Nej, men och sen när väl kvinnor gillar ubåtar, då blir man mördad av en dansk.
Ja! Det är stay away from the fucking submarine.
Precis. Var inte i närheten av ubåtar.
Nej.
De är dåliga.
Umgås inte med ubåtsfanatiska.
Nu har det ju varit en ubåtsolycka igen.
Men det är ju inga kvinnor på den båten, kan vi återigen.
Nej.
Oh, det är bra.
De är för smarta.
Stay away from the fucking ubåt.
Det är ingen miljardärkvinna som tänker jag ska åka till Titanic.
Nej, det är typiskt manlig autistisk tankegång.
Ja, men det är ju det.
Jag måste se Titanic. Men en kvinna skulle ju se filmen Titanic istället.
Ja, men det var kanske någon som tipsade honom. Bara, du borde se Titanic. Och han bara, fan, det kanske jag borde. Så fattade inte han att det var filmen som hon menade. Utan han trodde det var...
Ja, jag skulle vilja se Titanic igen. Ja, jag måste åka ner och se Titanic själv.
Precis.
Det här rostiga sump. Liksom.
Så helt mörkt.
Helt mörkt. Med,
tre krabba. 600 meter ner. En vit liten krabba. Liksom. Och du har typ ljus motsvarande en liten ficklampa. Det är ju bara otäckt.
Det är ju bara läbbigt, ja.
Ja, se filmen.
Ja, se filmen. Titanic.
Det är bara hoppa över slutet. Så det är som att den aldrig sjunk. Hoppa över. Skit i tredje akten,
ja. Fan vad bra. Ska vi sluta på den?
Ja, men jag tror vi gör det.
Ja, okay.
Ha det jättebra.
Ja, hej.